Bengt Flykt om industrihistoria. Prolog. Detta är andra programmet i min serie om industrihistoria. Även detta manus har jag fått av Stig Olsson i Göteborg. När texten innehåller ordet jag syftar det därför på Stig, inte på mig som uppläsare. Även denna gång handlar det om uppfinnare och företagare med anknytning till västra Sverige och främst Göteborg. Men jag planerar en rad program där nu levande entreprenörer, företagare eller personer som bedrivit industriutveckling som anställda med anknytning till Gällivare får berätta sin historia. Håll ögon och öron öppna. Det kommer att spelas in successivt under året. Det kommer väl inte i närheten av Thomas Junkas nu nästan 350 kåserier, men något tiotal kanske det ska kunna bli. Jag tar gärna tips från er lyssnare och stöd oss gärna genom att swisha en slant till nummer 1234 275 202, alltså 1234 275 202. Först lite musik. Jag besökte Jokkmokks marknad i torsdags och körde då genom ett gnistrande vinterlandskap när jag kom att tänka på den här låten med koppling till de båda grannkommunerna. Mellan Porjus och Gällivara med Gällivarerallarna.
Vi fått vårt kontrakt ifrån ingenjörn, en schackning vi skulle klara, en backe att jämna ut någonstans mellan Porjus och Gällivara.
En backe att jämna ut någonstans mellan Porjus och Gällivara.
Det var bara att ta både verktyg och mat och lägga en börda på ryggen och gå genom markerna mil efter mil och slåss om natten med myggen.
Och gå genom markerna mil efter mil och slåss om natten med myggen.
Och in efter en bröt och stenarna loss med spettet och korpen och hackan, och skottkärran gick med sin rågade last och byggde en bank genom svackan.
Och skottkärran gick med sin rågade last och byggde en bank genom svackan.
Kring kojan och heden så tung och så tät som en mur stod ödemarksnatten, och rökfångens gnistrande stod som en fyr över svarta och ödsliga vatten.
Och rökfångens gnistrande stod som en fyr över svarta och ödsliga vatten.
Då stekte vi fläsket och kokte bort gryn över eldstadens knastrande bränder och vände på kolbullans fräsande deg med ovana klumpiga händer.
Och vände på kolbullans fräsande deg med ovana klumpiga händer.
Ja, jag ville allt komma hem hit igen och mjukt och bekvämligt få gunga fram genom myrar och milsvida skogar och höra då skenorna sjunga.
Fram genom myrar och milsvida skogar och höra då skenorna sjunga.
Och se från kupéfönstret allt dra förbi vidderna, hedarna, snåren, myrarna, starriga gräs där en gång våra stövlar lämnade spåren.
Myrarna, starriga gräs där en gång våra stövlar lämnade spåren.
Den kojan där en gång vi stekte vårt fläsk och spelade femkort på britsen om jäntor och sånt och skrattade åt den bästa och kvickaste vitsen.
Om jäntor och sånt och skrattade åt den bästa och kvickaste vitsen.
Och minnas hur en gång i skärningen där vi vände och bröt om med spetten, när blusen var våt utav regnet som föll och skjortan var våt utav svetten.
När blusen var våt utav regnet som föll och skjortan var våt utav svetten.
Ja, det skulle allt vara roligt i år att med ett snällt och få fara, där rallare stövlarna satte sitt spår mellan Porjus och Gällivara.
Där rallare stövlarna satte sitt spår mellan Porjus och Gällivara.
Del 1. Viktor Hasselblad. Född 1906, död 1978. Viktor Hasselblad var son till ägaren av familjeföretaget Hasselblads Fotografiska AB. Han studerade bland annat på Kodak i Paris och på Zeiss Ikon i Tyskland år 1924. 1925 praktiserade han hos Kodak i New York och var ofta gäst i Kodak-ägaren George Eastmans hem. Dessa två år bakom disken i fotobutiker, kamerafabriker, laboratorier och administrativt arbete gav goda erfarenheter. Alla bilder man har sett från månen som är tagna av astronauter har använt en Hasselbladskamera. Det finns fortfarande en kamera på månen som man lämnade kvar, och i detta förvaringsutrymme lade man de stenar man tog med sig tillbaka till jorden. Dessutom hade funnits en kamera som man tappade i rymden. Den snurrade som en satellit runt jorden under en tid innan den brann upp. Idén till sin kamera fick han när han fotograferade fåglar, men tyckte att de kameror som fanns inte var tillräckligt bra och därför konstruerade en egen. Han hade även publicerat sina tankar om en ny kameratyp. Den kamera han konstruerade blev världsberömd. År 1926 konstruerade Victor Hasselblad en ny teknik för blixtljussynkronisering. Under andra världskriget påträffades en spaningskamera i ett av tyskarnas spaningsplan som sköts ner över Sverige. Det svenska flygvapnet var i akut behov av en liknande kamera och tog därför kontakt med Victor Hasselblad. Jag fick en förfrågan som löd ungefär: kan ni tillverka en sån här kamera? Jag svarade sanningsenligt: nej, det kan jag inte, men jag kan göra en som är bättre. Han fick omedelbart klartecken. Hasselblad hade vid denna tidpunkt en inregistrerad firma, Ross AB, men ingen verkstad. I april 1940 startade han sin kameratillverkning i ett garage vid Järntorget i Göteborg. Hans först anställde medarbetare hette Åke Tranefors och blev kvar i närmare 40 år då han gick i pension 1980. Vid nyåret 1941 flyttade man verksamheten från det så kallade skjulet till mer ändamålsenliga lokaler. Den första kameran ur serien Flyghandskamera HK7 var då levererad och kom att tillverka i cirka 240 exemplar. Flygvapnet kom nu med beställningar. En kamera för fast montering i spaningsplan. Kameran fick utbytbara magasin och kikarsikte med löp. Modellen för fast montering fick namnet SKA-4. Under andra världskriget sänktes en svensk ubåt kallad Ulven 1943. I samband med den händelsen uppmärksammades Hasselblad, då han föreslog flygvapnet att göra seriebildtagningar över olycksområdet. Han lät flygvapnet förfoga över en av sina medarbetare som fotograf, där man genom att använda polarisationsfilter fick fram skuldbilder av ubåten på havsbotten. Kameran var tillverkad av Hasselblad. Jag, det vill säga Stig, är själv så gammal att jag har minne av ubåtsolyckan. Det talades mycket om den i radio. Mot slutet av kriget hade under firmanamnet Ross AB, senare Hasselblad, 45 anställda, däribland många finmekaniker och konstruktörer. Men samtidigt avtog produktionen av kameror och annan fotoutrustning till försvaret. Istället inledde man företaget fram till 1950-talet tillverkning av kugghjul till Saab och kontorsurverk av märket Exakta. Parallellt med klocktillverkningen hade arbetet med en civil kamera påbörjats, och den 6 oktober 1948 lanserade Hasselbladet modellen 1600F på New York Athletic Club i New York. Det blev världens första enögda spegelreflexkamera i mellanformat 6x6 cm med utbytbara objektiv och magasin. Kameran kom att heta Hasselblad och var en idé som Kodak i Rochester kom på, då Victor Hasselblad berättade om sina svårigheter med att få ett namn inregistrerat. I och med detta omorganiserade ett företaget Ross aktiebolag till Victor Hasselblad AB den 5 november 1948. Företaget blev sedan under 1950-talet världsledande inom högklassiga mellanformatskameror. En position som behölls tills den digitala tekniken slog igenom. Än idag bygger de moderna digitala Hasselbladskamerorna på Victor Hasselblads grundidé. År 2003 flyttade företaget till ett nybygge på Lundbystrand och kom efter en tid och som efter en tid såldes. Sommaren 2007 flyttade Sveriges Television och Sveriges Radio in i lokalerna, medan Hasselblad har idag sitt huvudkontor i stadsdelen Lindholmen på Hisingen. En sak som kanske inte är så känd är att man under en tid producerade egna biofilmer. Filmerna fick god kritik och blev mycket populära både i Göteborg och Stockholm, varför man året därpå byggde en stor filmateljé på Otterhällan i centrala Göteborg för att kunna producera ännu fler filmer. Filmateljén stod färdig i maj 1916 och var 9 meter bred och 19 meter lång, med en takhöjd på mellan 5 och 8 meter, där både tak och två av väggarna var av glas. Den första civila kameran lanserades 3 år efter krigsslutet och blev direkt en succé bland professionella fotografer. År 1962 utsågs den amerikanska rymdstyrelsen NASA Hasselblad-kameran till sin officiella rymdkamera, och det användes senare av astronauterna på månen. Den snabba kameramodellen med beteckningen 2000FC var den sista i sitt system som Hasselblad hann med att personligen prova. En sak som kanske inte är lika förknippat med Victor Hasselblad är hans stora intresse för fåglar. Det var delvis detta som gjorde att han ville ha en smidigare kamera. Han använde kameran med teleobjektiv i studier om fåglars flyttvägar i Lappland, Danmark och Nederländerna. Från Abisko i norr till Camargue i södra Frankrike. Han skrev artiklar om fåglar och fick dem publicerade i olika professionella tidskrifter. För att testa den elmotordrivna Hasselblad 500 EL for makarna till Brasilien i januari 1963. Där träffade de bland annat naturvetaren och ekologen Augusto Ruschi, som året därpå lät namna en växt efter paret, Vriesia Hasselblad, även kallad papegojstjärt. Nu är det då dags för en låt. Jag sökte med sökordet kamera på Spotify. Och jo, där fanns en svensk grupp som heter Kamera, men som jag aldrig har hört talas om. Och låten At Work var ju inte alls dum. The work you do is to pay slavery. You sell your hours at some factory. An easy job you just do as you're told. And watch it so it doesn't kill your soul. We won't be letting you down. Del 2. Oskar Kjellberg. Född 1870, död 1931. Oskar Kjellberg uppfann en svetsmetod som förändrade den svenska ljusbågstekniken. Oskar hör inte till de mest kända göteborgska uppfinnarna, men hans innovationer betydde oerhört mycket för den industriella utvecklingen i hela världen, inte minst gällande fartygsbyggeri. Hans uppfinning lade grunden till en världskoncern som hette ESAB, Elektriska Svetsnings AB. ESAB grundades 1904. Kjellberg började som 16 år gammal vid Kristinehamns mekaniska verkstad, där bland annat ångpannor tillverkades. Därefter gick han till sjöss som ångbåtseldare under flera år, men arbetade också tidvis som maskinarbetare vid mekaniska verkstäder och skeppsvarv. Kjellberg var särskilt intresserad av svetsningsteknik. Redan 1892 hade försök gjorts i Tyskland med ljusbågsvetsning, men inte givit godtagbart resultat. Fogens hållfasthet blev sämre än materialets. Kjellberg fann här ett intressant problem att lösa. Efter avlagd maskinistexamen antogs han till maskinist på Svenska Lloyds ångare Bordeaux på traden Göteborg-Bordeaux. Det väste och pyste ur de otäta skarvarna på ångpannan på Svenska Lloyds Bordeaux. Den unge maskinisten Oskar Kjellberg försökte förtvivlat att täta ångpannan genom att slå in kopparspikar som han smidde till kilar. Allting nitade sig ihop på den tiden. Han slog in kilar i springorna och försökte täta där det läkte, men det fungerade inte så bra. Tänk om man bara ändå haft något att smälta in järn som tätning, suckade han. Hallandsbolaget hade 1897 låtit bygga ett ångfartyg Västkusten, där trycket i ångpannan var över 12 bar, vilket var vanligt högt på den tiden. 1903 var Oskar Kjellberg 33 år och första maskinist på Västkusten, och man hade stora problem med den läckande ångpannan. Man lät segla ner fartyget till Tyskland där ett företag svetsade de läckande skarvarna. Men det påsmälta materialet var fullt av blåsor och det sipprade ut vatten genom svetsmassan. Och det läckte fortfarande. När järnet smälte blev det som en svamp och ibland kunde man peta loss svetsen från svetsstället. I Ryssland hade man i slutet av 1800-talet försökt svetsa med el, men resultatet blev inte som man önskade sig. Senare lyckades Kjellberg täta läckaget i ångpannan genom sin svetsteknik. Han började misstänka att det var syret och kvävet i luften som angrep järnet när det smälte, och kom på en metod som höll luften borta när man svetsade. Han blandade till en massa som bland annat innehöll kogödsel som han doppade stålpinnen i, och när man stöper ljus, och lät massan torka. När han sedan svetsade med den så fungerade det. Propparna från massan bildade en skyddande koldioxidgas som hindrade syret att angripa svetsstället. 1903 gick Oskar Kjellberg i land och hyrde en liten lokal vid Stigbergskajen och började en experimentverksamhet med en medhjälpare, K.F. Nilsson, som sedermera blev hans första svetsare. Kjellberg lyckades snart utföra svåra svetsningar som väckte uppmärksamhet. På kanonbåten Svensksund hade ankarspelet spruckit, så att reparation var omöjlig inom rimlig tid. Kjellberg gjorde försök med ljusbågsvetsning och klarade arbetet på någon dag. Efter många försök lyckades han utveckla belagda elektroder som doppades i en blandning av järnpulver och andra kemiska ämnen. Det var en ny elektrodtyp som Oskar Kjellberg tog patent på 1904. Samma år grundade Kjellberg och några investerare Elektriska svetsningsaktiebolaget, förkortat ESAB. Samtidigt började Kjellberg även utveckla elektriska svetsningsmaskiner. På Lindholmens varv trodde man på Kjellbergs idéer och experiment. De De beslöt att stödja honom och gav, och man anskaffade en pråm som man utrustade med ett elektriskt maskineri som gav ström till till svetsningsarbetena. Han konstruerade också en svetsomformare med en likströmsgenerator som var så finurligt gjord att om man kortslöt elektroden så sjönk spänningen och generatorn tog ingen skada. Svetsströmmen lindades i motsatt håll i generatorns fältlinningar. Och när svetsströmmen ökade så avmagnetiserades fältmagneterna och generatorn lämnade ingen ström. Jag har själv haft en sådan svetsomformare i min verkstad och det finns ingen nyare som är bättre. Och även här är ju jag Stig då. ASEA tackade nej till att tillverka svetsomformaren, men han lyckades hitta en liten elmotorfabrik i Tyskland som tillverkade omformarna. ESAB köpte senare denna fabrik. I början var det mest reparationsarbete på båtar och Kjellbergs svetsmetod fick till slut ett mycket bra rykte. Ett verkstadsföretag utrustades med reparations- och svetsningsarbete ombord på båtar och svetsningsarbete i Göteborgs hamn. Båten som var 16 meter lång och 4 meter bred fick namnet ESAB 1 och utgjorde först tiden firmans egentliga verkstad. Även om elektroderna framställdes ombord hantverksmässigt. Elsvetsningen användes ursprungligen endast vid reparationsarbeten. Men 1920 byggde Lindholmen det första helsvetsade fartyget ESAB 4. Inte en enda nit eller bult fanns för att hålla ihop båten. Mot slutet av 1930-talet såldes ESAB 4 till Malmö, där hon fram till sommaren 1987 användes för lättare transporter. Fartyget är idag K-märkt och ägs av företaget ESAB. I början var man väldigt tveksamma till hans metod och han fick inte några större framgångar utomlands. Men jag kanske kan påminna er att ta fram en penna och papper, för nu ska jag spela en låt. Så sen ska jag läsa upp swishnumret efter låten. Döm om min förvåning när jag hittade en låt på Spotify som heter Svetsa Mera med en grupp som kallar sig Klotarsle, även den svensk.
stål. Vi är soldater av industrins mål.
Ja, och så var det här med switchnumret då. 1, 2, 3, 4, 2, 7, 5, 2, 0, 2. Alltså 1, 2, 3, 4, 2, 7, 5, 2, 0, 2. Ja, jag kan inte låta bli att kommentera den där låten. Jag kan ju säga att jag har inte lyssnat igenom den fullt innan. Ja, jag tror inte Kjellberg hade hållit med om det där svetsa utan ström, men ja, det får ni svälja. År 1905 fick Kjellberg patent på den belagda svetselektroden och två år senare kompletterades det med ytterligare ett patent. Företag i flera länder köpte rätten att använda hans metod och hans svetsningsmetod gjorde snabbt segertåg över världen. Det började med försäljning av licensrättigheter i Sverige 1906 och 7. Men redan 1905 började metoden att tränga in utanför landets gränser då patenträttigheterna överläds för hela Norge till en firma i Oslo. 1906 följde Finland, 1907 Danmark, 1909 Ryssland, 1910 Storbritannien med kolonier, 1913 Frankrike med kolonier, 1914 Belgien med kolonier, 1914 Japan och 1921 Tyskland. Det kan man kalla segertåg över världen. Därefter fortsatte man med att upprätta generalagenturer i olika länder som Nederländerna, Polen och Brasilien. 1929 täckte bolagets representation i stort sett jordens alla länder utom Ryssland. Motståndet mot den nya metoden var större i Sverige än i många andra länder. Här hemma fruktade både verkstadsägare och arbetare att det skulle förlora arbetstillfällen om svetsningen skulle slå igenom. Till exempel reparera en akterstäv genom nitning kostade 10 000 kronor och tog nära en månad. Men med svetsning kunde man göra samma jobb för 200 kronor på ett par timmar. Svenska varv tvekade ändå att börja tillverka helsvetsade båtar. Men i Tyskland fortsatte utvecklingen och bland annat byggdes helsvetsade pansarfartyg med en materialbesparing på 10%. Kjellbergs metod ansågs vara den enda fullt tillfredsställande för svårare arbeten, där skarven måste få samma hållfasthet som maskindelen i övrigt. Men så småningom anammade man tekniken även i Sverige. Hans metod var en bidragande orsak till att vi blev så stora på båtbyggeri i Sverige. Ett av de allra första arbeten som man gjorde med hans metod, som inte hade med båtar att göra, var en klaffbro. Göta älvbron, även kallad Hisingsbron i Göteborg. Förberedelserna för bron startade 1935 och den invigdes 1939. Bron är nu riven och trots många protester från sjöfarten har den ersatts av en lyftbro där den egna segelfria höjden höjdes i upplyftläge till 28 meter. Vilket innebär att många fartyg numera inte kan passera och anlöpa hamnar längre upp i Göta älv och Vänern. Det styrande i Göteborg ansåg att det var så viktigt att bron blev låg så att de cyklar lättare kan ta sig över. Så om inte det var nog har man problem med att den ofta fastnar i upplevt läge. Och som en liten passus kan jag säga att det har jag själv upplevt när jag har kört i Göteborg. En av mina son bor nämligen där. Den nya bron invigdes och togs i bruk den 9 maj 2021. Rivningen av Göta älvbron påbörjades den 14 juni 2021 och avslutades den 27 februari 2022. Andra broar som helsvetsades var Västerbron och Tranebergsbron i Stockholm. På den första helsvetsade bron, Pålsundsbron i Stockholm, gick det åt 1100 ton järn. Om man istället hade nitat den skulle det ha gått åt 1800 ton. Man sparade alltså in 700 ton järn genom att använda sig av Oskar Kjellbergs metod. 1938 beräknades det att Sveriges årsförbrukning av järn minskas med cirka 40 000 ton på grund av de helspetsade konstruktionerna. ESAB har idag mer än 8 000 anställda runt om i världen. På ESABs svetselektroder står det OK på svetspinnar och paketet. När jag en gång på en skola talade om uppfinningar för eleverna frågade jag om någon visste vad det betyder. Men det var det ingen som visste. Men man gissade att man provat dem att de var ok, vill säga okej. Men även de som dagligen använder svetselektroderna vet ofta inte vad ok betyder. Det är Oskar Kjellbergs signatur, OK. År 1930 arrangerade Ingenjörsvetenskapsakademin den första svenska svetsningskonferensen där Kjellberg var huvudtalare. Den 60-årige Oskar Kjellberg hittades död efter en hjärnblödning vid sitt arbetsbord i juli 1931 utan att ha fått uppleva det stora genombrottet för sin uppfinning. Det var först lite senare som hans stora fartyg började helsvetsas. Oskar Kjellberg kom att leda ESAB fram till sin död. Till de egenskaper som bidrog till hans framgångar hörde en enorm arbetsdisciplin, noggrannhet i alla detaljer, sparsamhet och ett fenomenalt minne. Det sägs att han aldrig behövde ta fram en arkiverad skrivelse eftersom han mindes exakt vad som stod i den. Oskar Kjellberg fick som tur var inte uppleva att företaget ASEA som nekade honom att tillverka svetsomformaden han konstruerat nu kontrollerades av ESAB. I huvudsak via ASEA-familjen Wallenberg. Det var i september 1965 under vad som internt kallades för septemberrevolutionen som Wallenbergarna blev majoritetsägare i ESAB. Varpå en nöjd Curt Nicolin kunde stolt passera in genom ESABs portar i Laxå. I och med detta förvärv så dröjde det inte länge förrän ASEA stärkte sitt varumärke betydligt genom att överta produktionen av elmotorer och generatorer från ESAB som inte användes till svetsning. ASEAs egna motsvarade utrustningar vid denna tid rosade inte marknaden. Oskar Kjellberg är begravd på Östra kyrkogården i Göteborg. Hans metod används fortfarande i all ljusbågssvetsning som utförs manuellt. Epilog. Jag måste erkänna att jag inte hade en aning om att OK stod för Oskar Kjellberg fast jag svetsat en hel del i min tidiga yrkeskarriär. Men jag är nog långt ifrån ensam om den okunskapen. Men att den första månlandningen förevigades av Hasselblads kamera visste jag faktiskt. Men fråga mig inte hur jag vet det. Nästa program kommer nog att handla om en historia berättad av en Gällivare-företagare och entreprenör. Jag har ett antal intressenter, men det är inte klart vem som är först ut. Och kom ihåg att swisha en slant till Gällivare närradio på 1234-275-202. Jag avrundar med en låt som speglar känslan när solen når högt över horisonten igen. Vi har tagit oss igenom årets mörkaste tid och dagarna blir allt längre. Here comes the sun med Beatles.
Ska jag räkna ut ett säkert system. Imorgon ska jag lösa alla världens problem. Men idag har jag inga planer på att lämna några tydliga spår. Idag ska jag slå mitt personliga rekord i att göra så lite som det går, så lite som det någonsin går. Inte jobba, inte lyfta en hand. Jag tänker inte göra ett skapandes grand. För idag har jag inga planer på att lämna några tydliga spår. Idag ska jag slå mitt personliga rekord i att göra så lite som det går, så lite som det någonsin går. Det finns säkert de som har andra planer för mig, men det kan jag inte ta någon hänsyn till. Det finns säkert de som har stora planer för mig, men idag ska jag bara gå omkring och finnas till. Och sen ska jag sätta mig ner och sitta still. Vissa saker som inte alla kan, de kan te sig lätta, men de kräver sin man. Idag har jag inga planer på att lämna ifrån mig några spår. Idag ska jag slå mitt personliga rekord i att göra så lite som det går, så lite som det någonsin går.